Det är fantastiskt. Det är fantastiskt varje gång vi möts att vi får se, som Ulla-Britt pratade om, vilka rikedomar vi har i vår gemenskap här. Någonting som jag har tänkt på, nu blev det lite hastigt inför idag här, men det är någonting som jag har tänkt på, så är det det här med att vi möts till gudstjänster på det här sättet. Vi har med oss så mycket och vi är så olika, vi kommer från alla möjliga håll. Och alla har vi liksom olika uppfattningar om vad det egentligen är som vi gör här. Vi har lite olika förväntningar på vad gudstjänsten är och såna här saker. Och ändå, oavsett varifrån vi kommer, oavsett vilka omständigheter vi har med oss in i de här lokalerna, så sker det någonting fantastiskt när vi möts. Och det tänkte jag på också under tiden i Indien här också. Vi mötte alltså kristna som lever under väldigt svåra omständigheter. Församlingar som lever med ständiga hot och våld. Och man alltså råkar illa ut för sin bekännelse. Församlingar som möts och som berättar om en tid liksom när de varje gång de möttes så blev det problem. Alltså, de fick ha polisbeskydd varje gång de möttes för att skydda dem ifrån upplopp och mycket annat som händer. Och ändå så slutar man inte mötas, utan man prioriterar verkligen. Det är så viktigt. Trots att jag vet att det här kan kosta mig hur mycket som helst. Och att som svensk så är det så lätt att tänka den där tanken. Ja, men vem behöver veta om det där? Man kan väl ha sin tro liksom hemma. Det är väl ingen som behöver veta det. Men de här strömmar ur husen och de möts troget och ofta för att komma tillsammans i Guds namn och fira gudstjänst. Och när man gör det så händer det någonting. Jag ska prata lite grann om, ja, det är egentligen mest lite tankar kring det här, men jag ska stödja mig emot en text i Lukas evangeliet kapitel 2. Vi kan ta från vers 22 och framåt. Så står det att när tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, så tog de honom, det vill säga Josef och Maria, tog med sig det nyfödda barnet, eller Jesus, till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. Och så vandrar berättelsen vidare. Och vi får möta i den här berättelsen några olika aktörer som jag fascineras väldigt mycket av. Dels är det den här unga familjen. Och det var inte så länge sedan vi firade julen då, så vi har lite det där fortfarande. Fast vi glömmer fort idag så kommer vi ihåg att de har varit med om en ganska tumultartad tid. Det har varit skattskrivning i hela riket och de har fått färdas långt. Jesus har fötts i Betlehem och de har fått möta både änglar och herdar. Och vid det här laget så har det hunnit komma ett gäng visa professorer från andra länder. Och det är väldigt tumultartat, mycket intryck och annat. Och nu längtar familjen bara efter att få komma hem till Nasaret, få bilda en slags normal form för livet. Nu ska de leva som familj här ett tag. Och på vägen hem, det finns lite olika varianter i evangelierna av deras väg och så vidare. Men förr eller senare så måste de hem och leva sitt liv. Och på vägen hem så stannar de i Jerusalem för att bära fram Jesus. De är i templet här därför att de ska uppfylla det som var föreskrivet. Uppfylla seden så att säga. Varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och Josef och Maria är trogna, rättfärdiga medlemmar i Guds folket. Och då gör man så här. Det är inget konstigare än så. Det är en del av deras identitet som de uttrycker. Vi går till templet och gör det här. Och det är därför de är där. Sen har vi en annan man som de möter där. Som är där av helt andra skäl. Det står i vers 25. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon. Som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, står det, och så vidare. Symeon är en helt annan person. Och han finns i templet av helt andra anledningar. Han är en rättfärdig man. Han, precis som många andra vid den här tiden, så längtar han efter Israels upprättelse. Han väntar på frälsningen. Och han har till och med blivit lovad att han ska inte dö förrän han har fått skåda Herrens frälsning, som det står. Och nu så står det att han har blivit ledd av anden till templet. Han är där för att just den här dagen så har han upplevt att Gud har sagt till honom att han ska vara där. Han vet inte riktigt vad han ska förvänta sig och vad som ska ske, men någonting kommer att hända. För Gud har kallat honom just den här gången att gå till templet. Och där möter han de här. Och det står att när han får se den här unga familjen så han uppfylls av en obeskrivlig glädje. Han tar barnet i sin famn och så prisar han Gud. För det är någonting i honom som det står att han var uppfylld av helig ande. Det var så han ledde sitt liv. Och då känner han igen Jesus när han ser det här lilla barnet. Och så säger han att han prisar Gud och säger nu är räddningen här. Och så profeterar han över barnet. Och säger att genom det här barnet så... Det här barnet ska bli till fall och upprättelse för många i Israel, säger han. Och ett tecken som väcker strid. Och inte ens Maria, modern själv, kommer undan, så att säga. För att, alltså, bilden är helt enkelt att i det här barnet så kommer Gud att uppenbara skillnaden mellan ljus och mörker. Sanning och lögn, så att säga. Och det kommer att gå som ett svärd, inte bara mellan människor utan rakt in i våra liv. Och det är där i befrielsen ligger. Och det här känner han igen och han lovar Gud för det. Och i det här så, ja, han som sagt är så uppfylld av den här stunden liksom, på grund av att anden hade lett honom dit. Han visste inte vad som skulle hända, men när det händer så känner han igen det och utbrister i lovsång. Och så finns det en tredje person i templet. Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon är där av ytterligare helt andra skäl. Det är en gammal kvinna som var gift i ungdomen i 7 år, sen blev hon änka. Och resten av sitt liv, närmare 60 år, har hon vigt åt bön och fasta i templet. Hon är 84 år, står det. Hon är i templet för att hon alltid är i templet. För det är så hon lever sitt liv. Kallad till en tjänst i bön inför Herren. Och när hon får höra det här, det står att just i den stunden så kommer hon fram och får höra det här som Symeon säger. Och då förstår hon också vem det här barnet är. Och så tackar hon och prisar Gud. Och så står det att hon... Ska vi se så jag... Det står att hon prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Hon sprider det här vidare. Och det som slår mig i det här, liksom, den här berättelsen, det är att alla de här människorna var där av helt olika skäl. Vi har det unga paret som är där för att uppfylla det seden bjuder. För att det hör till deras identitet. Så därför så är de där. Det är inget konstigt med det. Vi har den gamle mannen Symeon som är där för att just den här gången så har anden lett honom att vara med i den här stunden. Han har förväntningar på att Gud ska göra något men vet inte vad. Vi har Hanna som är där för att hon alltid är där, för att det är en del av hennes bönetjänst och så vidare. Och det intressanta är att det som är viktigt här är inte varför de möts i templet. Utan det viktiga är att Gud verkar i mötet. När de möts där så verkar Gud i det mötet. Och det här tror jag är en oerhört viktig del, både när vi samlas som troende här idag, men också i det kristna livet i stort, så att säga. Att Gud leder oss på så många olika sätt, men det intressanta i det här är att vi har alla en uppgift i det som Gud håller på att göra, som vi kanske inte kunde förvänta oss i förväg. Just i det här fallet så fyller varje person en funktion i Guds uppenbarelse. Oavsett varför de var där. Josef och Maria bär med sig barnet dit. Det hade kunnat vara vilken dag som helst, men just den här dagen så passade på deras resa att bära med sig Jesus till templet. Det är deras uppgift, så att säga. Symeon, han har blivit ledd av anden dit den här gången. Och hans uppgift, han är den som uttalar vad det här är för någonting. Han uttalar vem det här barnet är. Han identifierar Jesus, det här lilla barnet, som Israels befrielse. Det är hans uppgift. Hanna hör det här, jublar och förkunnar det här budskapet till alla som längtar efter Israels befrielse. Det är hennes uppgift. På något sätt så är det, alla de här delarna är oerhört viktiga i Guds uppenbarelse. Men inget av de här hade fungerat utan de andra delarna. Och man kan tycka att det var en själv, alltså att det var en vad ska vi säga? Jag har sysslat med så många språk i huvudet nu så jag har svårt att hitta orden. Men det är liksom, man kan tycka att det är en tillfällighet att de skulle mötas just den här dagen. Hanna var ju alltid i templet, men Symeon verkar inte vara där särskilt ofta. Josef och Maria var ju inte där i onödan, så att säga, för de bodde långt borta. Men ändå så är det just i mötet mellan dessa tre som Gud verkar och visar vem han är. Och så tror jag det är när vi möts för att fira gudstjänst. Vi har alla olika skäl till att vi är här idag. En del av oss kanske är som de här personerna. Det kanske finns, vi kanske är lite som Josef och Maria, att vi är här liksom därför att det är en del av dem vi är. Vi är troende kristna och nu är det söndag förmiddag och då möts vi för att fira gudstjänst. Och konstigare än så behöver det inte vara. Och det tycker jag är en ypperligt bra anledning till att vara här idag. Tack för att du kom och välkommen hit. Vi är här därför att vi tillhör Guds folk. Och det här är ett sätt att uttrycka det. Sen kanske du finns här idag som är som Symeon. Att Gud på ett särskilt sätt har liksom lockat och dragit i dig just den här dagen. För att han vill att du ska få vara med om någonting eller göra någonting. Eller någon annan ska få någonting särskilt just den här dagen. Så skulle det kunna vara. Välkommen hit i så fall. Och tack för att du lyssnade och kom. Eller så kanske vi är som Hanna. Att du är här för att det är en del av din tjänst. Det finns människor i den här församlingen och i gemenskaperna här som har vigt sina liv åt bön. Och som lever i detta. Och som firar gudstjänst som en del i den tjänsten. Bedjande människor som liksom har funnits genom alla tider och burit kyrkans liv och evangeliets framväxt i alla tider. Gud välsigna dig för det. Det är ett ovärderligt arbete som läggs ner. Och välkommen hit om du är här av den anledningen. Eller om du bara gled in för att du såg att det lyste och det var varmare här än annars. Fantastiskt att du kom. Därför det viktiga är inte varför vi är här. Utan att när vi möts på det här sättet så sker någonting. Så verkar Gud i mötet. Jesus säger att när helst två eller fler är samlade i mitt namn så är jag mitt ibland dem. Jag tror att den här texten som Ulla-Britt läste, jag kände att det fångade upp mycket av de där tankarna som jag hade. Jag har funderat på Precis innan där så talar Paulus om andens gåvor. När han pratar om hur det är när vi samlas. Så lyfter han fram det här att nådegåvorna är olika. Men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Och så räknar han upp en massa exempel på saker som sker genom Guds kraft. Och avsluta med att allt det här åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en som vi vill. Det här är en text som ofta har som vi lätt misstolkar, att det liksom, vi gör en sån här lista så kan vi se att ja, men det här är nådegåvorna där, och sen här har vi tjänsterna här, och så kan vi liksom, det här är de vi har att välja på, ungefär som när vi är på McDonald's. Men det är inte det som Paulus säger. Paulus försöker lyfta fram att Gud är en. Och hos var och en av oss framträder Guds ande så att han blir till nytta. Vi kan aldrig riktigt veta vad som kommer att ske när vi möts. Men vi vet att när vi gör det, när vi låter oss fyllas av Guds ande och när vi möts i hans namn, så sker någonting. Så att Guds ande kommer till nytta för hans verk. Det är någonting som en sån där bild som jag ofta återkommer till, som jag tror att några av er har hört mig tala om förut, men för mig så är det ganska, så betyder det väldigt mycket. Det var när jag var och hälsade på min bror som då bodde i Nordirland, och där finns det ju väldigt mycket gamla ruiner, men det finns också väldigt mycket gamla stenkyrkor som fortfarande används ute där liksom. Med jämna mellanrum så firar man gudstjänst ute i de här. Och då fanns det en kyrka där ute som inte hade något elektriskt ljus fortfarande. Den användes inte jätteofta, men ibland så där. Däremot så fanns det vid varje plats en liten hållare så här. Och så berättade de där att det är för att tanken är då att när man byggde kyrkan, så var tanken att när människor kom, när de gick hemifrån så att säga, så tog de med sig sina ljus och sina lyktor och så hemifrån. För man använde dem för att lysa vägen dit. Och så när man kom fram till kyrkan och så gick man in, så tog man med sig ljuset och satte lyktan då, och satte på den här lilla hållaren vid sin plats. Och det var ju inte mycket, varje lykta var ju inte mycket i sig själv. Men när alla hade kommit och fyllt upp kyrkan, så lyste deras enskilda lampor upp hela den här kyrkolokalen. Och så är det när vi möts. Det Jesus säger, att när två eller fler är församlade i mitt namn, så är jag mitt ibland dem. Det handlar om att, alltså, jag tror att vi behöver komma ihåg att det är inte så att Gud finns här i kyrkan och så får vi komma hit ibland och umgås lite med honom och sen så går var och en hem till sina egna liv. Utan poängen är att kyrkan, det är vi. Kroppen är där vi är. Och att Jesus är mitt ibland oss när vi möts i hans namn, det är för att det var du som tog med honom hit. Jesus Kristus har tagit plats i ditt liv, om du har låtit honom göra det. Och när vi då möts här, så tar du med dig ditt ljus hit. Jesus Kristus är mitt ibland oss därför att vi tog med honom hit. Han lever i våra liv. Och när vi möts i hans namn, så blir det precis som den här kyrkan. Att det lilla ljuset som vi hade med oss hit förenas med allt det andra. Så kan vi lysa upp hela den här lokalen. Så det kristna livet, det är mycket mer än bara gudstjänsten på söndag. Men den är aldrig mindre än gudstjänsten. För det är viktigt. När vi möts så sker saker. Jag tror att när vi sen också i eftermiddag går in i årsmötesförhandlingar och annat, när vi ska behandla saker som berör den här gemenskapen och oss som församling, så tror jag att det är viktigt att vi tar med det här. Att vi liksom inte delar upp och tänker att det här församlingen och kroppen, det är den här lilla biten som vi kan ibland komma in i och gå ut ur. Utan Kristi kropp är var och en som har tagit hans erbjudande på allvar. Som har låtit honom ta del i våra liv. Låtit hans ljus få fylla oss. Och det vi ska prata om, det är hur vi hittar former för att låta det där ljuset fortsätta lysa. Så jag vill säga till dig, varför du än kom hit idag, tack för att du kom. Tack för att du tog dig tid att samlas här. Att ta med dig ditt ljus. Att skapa förutsättningar för att Gud ska kunna verka i mötet mellan dig och alla andra som finns här idag. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du kallar oss samman återigen. Vi tackar dig för alla de troende, de trogna som samlas över hela jorden den här dagen för att tillbe dig, för att lovsjunga ditt namn, för att stanna upp inför ditt ord och för att återigen få lämna sina liv i dina händer. Vi ber dig, Herre, för var och en som kämpar med sitt ljus. Vi ber dig, Herre, att du ska öppna våra ögon att återigen se att det viktiga är inte hur stort vårt ljus är, utan vem som håller lågan vid liv. Att du som är bränslet, du som ger oss kraften att leva. När du låter oss förenas så är du här, mitt ibland oss. Vi ber dig att du ska välsigna kyrkan över hela jorden och välsigna också den här församlingen. Uppmuntra och styrk oss. Hjälp oss att vara en gemenskap som också uppmuntrar och styrker. Ge styrka och stadga åt vacklande knän och uppmuntran till svaga hjärtan. Och läkedom till sårade människor. Hjälp oss, Herre, att vara ett ljus här i mörkret. Och tack för att du, när vi samlas själv, är mitt ibland oss och verkar mer än vi någonsin kan tro, mer än vi någonsin kommer att kunna se. Din är äran och härligheten i evighet. Och vi ber att det ska vara så från evighet till evighet i Jesu namn. Amen.